Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Eller andra året när folk började undra, varför har ni 673 som maxantal på loppet? Jo, det har vi för att det var så många som regerade in i dödens stad under kringkriget 1854. Jaha, vad menar du med det? Ja, det var ju Lord Cardigan som ledde dem in. Allihopa dog nästan, 119 klarade sig. Så, jaha, vad var det med antalet? Ja, du förstår du själv, jag sa ju det. 1673. Okej. Okay. Det är ett galen historia.
Många av er känner nog till den här känslan som sitter i både lår och huvud. När tröttheten och frånvaron av tillräckligt många höjdmeter under löpträningen ger sig påmind. Och benen, liksom utan att ens rådfråga med huvudet, plötsligt bestämmer sig för att byta ut löp mot lunk så fort som det börjar vankas uppförsbacke. Just den känslan var något som jag ofta drabbades av då jag i somras besökte två av de personer som bland annat har de ökända loppen Kullamannen och Ladonia Mountain Trophy på sitt samvete. Efter en mils löpning längs med delar av bland annat dödens zon anlände vi till Kullens fir där Nordsjöns vindar rev och slet i firens gamla fönster. Därav de smällar som ni säkert kommer att höra i bakgrunden. Men kanske så var det inte vinden. Kanske så var det Kullamannen själv som stod utanför och bankade, vresig och vred över att inte ha blivit inbjuden till samtalet. Vid mikrofonerna hör ni i vilket fall Ulf Öhman och Per Sjögren. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 241 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Ett spöke?
Ja.
Hur mycket spökhistorier går det på Kullens fir?
På Kullens fir går det inte så mycket spökhistorier. Men man känner det ganska tydligt en mörk oktoberkväll här när du kommer ut. Va? Så är det lite obehagligt om dig själv. Va? Och då vill man gärna ha ryggen fri. Och sen finns det ju historier om Kullamannen. Här finns ju väderbeträden som hävdar bestämt att de har sett Kullamannen. Men över hela berget här finns det jävligt mycket spökhistorier. Ett av de mest hemsökta platserna i hela Sverige på så kort yta. Det finns extremt mycket grejer.
Men det är lite så här skämt och sidor, men det är ju ett ställe där man med risk för att låta väldigt, väldigt flummig, så det är ändå det är mycket krafter här liksom. Ja, det är det. Väldigt, man är ju väldigt som människa är man ju väldigt liten här. Absolut. Och väldigt utlämnad, och det är liksom råa kraften av havet som slår in mot karga berg och sådär.
Sen har du ju alla de här, det är flera hundra skepp som har gått på grund, nästan 5000 sjömän har mist livet utanför, och fortfarande är det 2 om året i genomsnitt som dör, va? Det ska man ha beaktning av. Sen är det ju så att rakt nedanför här 10 meter ner så har man hittat rester från en 3000 år gammal kultplats. Så här finns en kultplats. Och hela berget som såg, det var ju egentligen en begravningsplats ända fram till 500-talet. Det var en öde ö här som var alldeles svart och mörk och folk åkte hit för att begrava sina döda hövningar och sånt. Så att det är en kultplats. För så. Ja,
man pratar även om någon form av ättestupa.
Ja, precis. Just det, just det. Ja. Ja, man kastar ner det.
Och det är det ni försöker återinföra nu med Kullomannen då? Det är olika.
Det är, exakt.
Så börjar man, ni kan börja med en seniorklass. Som...
Coronaklass.
Coronaklass.
Ja. Ja, det är ganska häftigt. Det är 70% som bryter på ultrarna. Så att det är ju lite efterstöd.
Ja, precis. Vi var ju faktiskt tvungna att byta rum. Vi satt i ett oerhört suggestivt och vackert rum. Med glasfönster i... riktning mot vinden, men det gick inte. Vinden tog våra ord. Men jag vill faktiskt ställa en fråga igen som jag ställde då om just fyrens betydelse, fyrens symbolik på något sätt. För det är ju en väldigt stark, ja men det är en stark symbolisk byggnad liksom.
Absolut.
Och ni sa så fina ord om det, så ni får säga de fina orden
igen. Ska du börja för det ska jag göra. Jag tycker att fyran är en symbol för hopp, symbol för räddning. Det har ju varit plikttrogna människor som har skött det här i alla väder, aldrig haft semester. Och det har varit extremt mycket olyckor. När man ser den här fyran, blänket som når 50 km, då vet man att man är på väg mot räddning helt enkelt. Och att man kan gå klar om man kör på berget. Va? Det var fruktade vatten här. Det är ett av de få ställena i världen som man faktiskt har haft obligatoriskt dop när man passerade. När man passerade här så var man tvungen att stanna och så måste man tillbe bergets gudar, Kullamannen då, för att de ska skona en, för att man inte ska gå på grund i själva.
Ja, just. Ja, men jag pratade just det om tryggheten i fyra. Just det här liksom att människorna som bor runt omkring den danska sidan och Bjära halvön och sånt som liksom ser fyren bara idag i princip från ett fönster i huset,
ja, precis,
eller det, på någon kulle någonstans och de ser, man känner det specifika blinket.
Det är mer än en byggnad.
Ja, men det är klart det. För folket i bygden är den viktigare än en kyrka eller vad som helst. För det här liksom, något som alltid vatten, den har varit där i 500 år. Va? Så det har man vuxit upp med. Här kommer ju fortfarande folk som har varit där som barn, som tar med, vuxit upp och tar med sina nya barn och så går det vidare. Alltså. Mm. Hela tiden.
Jag tycker bara det är som idag när vi kommer upp över krönet där borta. Och så ser man fyra.
Mjölksyra i lådan.
Exakt. Mm. Precis.
Och jag tror det är ganska häftigt. För löparna som kommer här på natten själva. Ja. Riktigt trötta. Mm. Gått iväg igen. Och så helt plötsligt får de se fyren som alldeles själva springer man ut. Och känner vinden som blåser som idag. Jag tror det är en ganska mäktig känsla för dem.
Hur vanligt tror ni att vanliga svenskar känner till Kullaberg?
Det jag vet är i alla fall att danskar känner till det mer än vanliga svenskar.
Det brukar det vara det.
Ja, det är liksom på något sätt har det ju varit det.
Ja, Kullaberg är nog jättekänt tror jag. För det har ju varit här 600 000 besökare varje år. Men för löparna tror jag det är vi som har visat vägarna till den norra sidan. Den lite mer farliga sidan. De flesta som kom hit, de åker ju bara till fyren. Men vi har under alla år nu liksom berättat om äventyr och Kullaberg, vad man kan göra. Hoppa från klippor och springa på häftiga ställen.
Men det är ju det som är så häftigt, att det här liksom relativt lilla berget innehåller så mycket av allting om man tycker om att vara ute i naturen. Dels är det ju bara vara i naturen är fantastiskt, men just som du säger Per, liksom, klättra, hoppa från klipporna, dyka, vandra, rida, gör folk. Men
för det ni gör nu, alltså, är det, jag gissar att det ni gör nu är också att beskriva er egna relation till Kullaberg, till Kullaberg.
Ja, det tror jag det.
Absolut. Det är som du sa, det startade ju, vad sa du, 67?
För 67 var det här, förstår jag. Och det som drog mig hit var att vår skollärare, hon hade en stark föreläsning innan vi skulle hit, för hon sa att året innan så hade hon räddat livet på ett litet barn som hade rullat ner för att klippa och kasta sig och stoppa. Och då tyckte jag det är skitspännande. Dit måste jag åka. Det var drömmen, fick höra skolresa till Kullaberg.
Ja.
Satt ju som på Dala hela resan.
Jag tror min börjar med Nimis. Det är nog faktiskt... Jag vet inte när började...
1980.
Nitrat, ja men det stämmer nog ganska bra. Så när jag var ganska liten då, så det är det starkaste minnet. Man, började, liksom, man gick den här liksom, stigen genom skogen och så helt plötsligt kom man upp fram på stranden och så bara, vad är det där för någonting? Det är ju ett fantastiskt byggnadsverk. Det var inte stort då. Det var, i och för sig då så kanske det var så stort då som det är nu. Sen har det ju varit mycket större på vägen däremellan. Mm. Men det var ju helt fantastiskt.
Men det är ganska kul här också där Kulleberg när vi kör våra tävlingar, för att det kommer mycket folk från Stockholm. 70% av alla som springer loppet, de reser ju ganska långt för att komma hit, och de har väl läst Nils Holgersson när de var små och hört att Skåne är platt och det här är ett skitlopp, va? De bara ljuger, de här jävla skåningarna, va? Det är inga bekymmer för mig. Jag har sprungit i riktigt höga berg i Alperna, så kommer de hit, va? Och får sig en chock, va? Så det är många löpare, duktiga löpare som har gått rätt i kaklet här, va? För de räknar inte med de här mikrohöjdmeterna man får hela tiden. När man springer så får du vissa höjdmeter som är kanske 100-200, men så har du hela tiden de här mikro, du får aldrig vila, det är högintensiv löpning hela tiden, va?
Ja, och sen på höstkanten så kan det ju vara lite lerigt och slirigt sådär liksom. Det tar det och också lite sug också.
Är det många som livar det? Många som aldrig sprungit trail och kommer hit och det gick ju riktigt nervös.
Ja, men just det. Och sen är det ju som vi märkte idag också, att liksom det är speciellt där på norra sidan, att det är ju det är ganska löst precis. Det är ju liksom som att springa på is ibland.
Och idag var det ändå liksom, supertorrt, jättefint, varenda steg liksom. Men i november, not so much.
Eller om du är nere på klapperstenarna på stranden och det har regnat precis.
Och så sprungit 80 km innan.
Ja, då är det tufft.
Men vad heter det? Loppet kommer vi återvända till. Men om vi ska hålla kvar oss klimat, geografi, historia, liksom gå bananas över området liksom.
Ja, vad ska man säga om det? Kulleberg är ju intressant på det sättet att det var ju den första jordytan som stack upp ur inlandsisen för 16 000 år sedan. Och sen har ju de människor hela tiden sett den här platsen och sökt sig hit på den vänster. Och den har alltid varit, det finns ju ingen ställe i hela Sverige tycker jag som ser ut som Kulleberg. Man kan nästan få, vi brukar säga att vi ser Spaniens slätter, vi ser bergen i Skottland och det är en kombination av europeiskt...
Ja, men det Europa finns ju, det i miniatyr.
Ja, exakt. Du får allt, va? Du får allt, va?
Ja, men så, det måste ju faktiskt helt objektivt säga att sånt hör man ju ibland om olika ställen.
Nordens Venedig. Ja,
men det är ju faktiskt inte, det är inte skitsnack. Det är ju väldigt... Man kom in på passager som är, skulle precis lika gärna kunna vara Medelhavet, liksom Macken eller vad det heter. Och med klipporna och med havet, lite beroende på hur solen står och med färgerna på havet och sen så klipporna och ängarna och sådär.
Ja, men jag tror att floran är det och seendet är ett bevis på det, tror jag också, kan man ju säga.
Det är ganska häftigt,
för när vi, mikroklimatet.
För när vi startade här och springer på 80-90-talet, vi var ju själva här, det var ingen som var här och sprang då. Det var ju bara vi som var här. Det var våra fotspår. Och sen gick väl nästan in till 2000-talet en gång, va? Så när man springer på norra sidan så plötsligt får man se, wow, vad detta, det dubbar i gyttjan. Någon annan har varit där. Man känner precis som Robinson Crusoe, vad som har hittat.
Du har hittat din
fredag. Vem har varit här? Vem har varit här? Shit, en bergslöpare. Var är han?
Och folk tyckte man var helt galen.
Ja, det är livsfarligt.
Det sprang långt och liksom på i den terrängen. Tyckte folk var.
Som två ivriga kalvar på grönbete så drar ni iväg och flyr iväg ifrån ordningen i min intervju här. Vi kommer att komma till öppningen. Vi är kvar på Kulleberg. Ja, nej, men utöver Kulleberg så finns det även hela grejen med Kullamannen.
Kullamannen, ja. Myten, legenden där. Ja, den är också intressant. För de flesta som hör om Kullamannen, de minns ju tv-serien som kom 1967. Men vi har ju tittat lite längre än så, och då tittar vi på historien som bygger på legenden här egentligen, som ligger bakom tv-serien om Kullamannen. Och när vi forskade om den där så hittar vi de första källorna ifrån Saxo Grammaticus gamla krönikor på 1223, tror jag det var, den boken. Och då pratar man om Kullamannen som är en vis man som regerar på det berget, och folk från hela Danmark, för det här är gammalt danskt territorium, men de vallfärdar hit för att få sin sin framtid utpekad. Sen har ju historien ändrat sig under åren som har gått. Och ett tag så var det en kraftig riddare här som bodde här. Och han hade byggt en mur och flytt livet på grund av olycklig kärlek. Och högg ihjäl alla som kom hit. Så ingen vågade komma hit. Lite längre fram på 1500-talet så började man prata om han som sköter elden på berget. De första fyrvaktarna 1561. Då kallades de för kullamannen. Så idag är det lite sådär att tvetydigt. Det finns ju de här spökkrafterna, va? Som är kullamannen. De kraftiga bergskrafter som sjömännen har tillbett. Och sen är det kullamannen kan vara fyrvaktaren. Kullamannen kan vara han som har bott på kullagården. Men vi som är, vi ser med kullamannen som väsent som på något sätt regerar här. Som vi känner mörka höstkvällar när vi är här själva. Då kan man faktiskt känna lite kalla kåra på ryggen. Och undra, är man verkligen själv? Det är lite så. Kullamannen är kraftfull.
Som när man sitter i lugna, trygga, varma och väl upplysta rum så fnyser man och skrattar åt. Men när man är ensam, exponerad ute och det är mörkt och man knatar runt här,
det är inte kaxig. Det är riktigt. Jag kan faktiskt dra ut folk. Och jag har gjort flera sådana vandringar själv med pannlampa. Då tycker folk att det är ganska okej. Va? Sen säger man till dem att nu ska ni vara tysta. Och så släcker vi alla lamporna. Och nu ska vi gå i mörkret. Och då blir det andra bullar. Då börjar folk bli nervösa faktiskt. Så då märker man.
Vad är det för, om man ska prata om Kullaberg och Kullens fyr som turistmål, vilka kommer hit?
Oj, det är en uppsjö av blandningen av folk. Det är ju mycket barnfamiljer naturligtvis.
Kom hit och ta en glass.
Ja, absolut. Ja. Och sen är det ju mycket vandrare nu för tiden. Kulladelen byggdes. Vi hade en idé för många år sedan när vi höll på med Kullamannen att vi skulle ha en permanent led som skulle märka ut med våra Kullamannskyltar. Sen hann Kullaleden för oss. Så de skapar en vandringsled som då blir populär. Det är folk som har varit där när de var små och vill se det tillbaka. Jag hade bland annat en kvinna som var här 1954. 1958 var hon här. Sen kom hon tillbaka 60 år senare och hon ville se utsikterna sista gång. Sen åker hon hem till ålderhållshemmet. Hon kommer hem med en hel bil, vet du. De bär ut den här. Jag har sett nog, så hon åkte hem.
Sen drar du jättemycket folk från hela norra Europa, Tyskland, Holland, Belgien. Alltså, alla som vill få en sån här riktig liksom, naturupplevelse. Det är ju ganska nära, det är tillgängligt.
Ja, tillgängligheten är det precis faktiskt, som i Skottland. Det är väldigt tillgängligt. Va? Ja. Man kan ställa bilen och sen kan du gå och ta en glass. Och vill du inte göra det så går du på norra sidan så får du ett riktigt jäkla äventyr. Du kläffar ner till en del farliga.
Ja, för vi konstaterade också nu när vi var ute på vår lilla tur att det finns här omkring fyren och nära parkeringen är det såklart mer folk då. Och kossor. men det finns partier där man kan röra sig kanske även lite grann under turistsäsong. där man är mer får vara mer för sig själv.
Absolut. Och det är norra sidan vi pratar om då.
Ja, det är det ju, särskilt på österut så att säga.
Beskriv de olika årstiderna här och jag kan gissa att om ni skulle tipsa någon som aldrig varit här så ska de åka hit typ april, maj eller typ september kanske. Det är lite off-season och det är lite så krispigt.
Jag tycker nog maj är väl nästan häftigast. Okej.
Okay.
Ja, alltså om det är helt knallgrönt, det är ju ändå rätt häftigt. Alltså det är rätt,
det är långa karga vintern har varit. Ja. Och annars är september är jättehäftigt också.
Den bokskogen
har bokskogen är absolut, det är kända för du har grönt skimmer överallt. Och du har vit sippor i marken och solen tittar fram ibland kanske. Lite sådär. Om du vill ha lite annorlunda, vi gillar ju när det är riktigt dåligt väder. Ju sämre, när vi sprang sånt på riktigt, så ju sämre väder, ju storm, ju mer storm det var, desto snabbare var vi åker upp hit. Va? Så att, fick vi in en riktig höststorm här. Alltså, det är en fantastisk upplevelse här i oktober. Vi kom in 25-30 meter per sekund, hellregn. Ja. Nästan som man blåser och klipper, och då känner man sig som i Skottland nästan. Så att, själv. Och just det här känslan att du är själv utlämnad. Bryter benet här så kan jag fan upp riktigt. Alltså. Det är faktiskt
kan,
så.
Om det är så, kan du träna de förutsättningarna så har du ju alla förutsättningar.
Det är det som är det häftiga. När det är så, det är det farligt. Det är just faran som på något sätt ökar medvetenheten. Mm.
Men nu då, om ni ska berätta om löpning i området och kanske med er egen löpning som fond, eller vad man ska säga. Liksom er väg in i löpningen som sker på Kullaberg och Skottland och så vidare. Det låter ju som ni har lite erfarenhet. Ni har några mil i benen, så att säga.
Börja långt bak.
Börja långt bak. För jag ska säga, egentligen så var det så här att vi... Ja, vi sprang här på skoj när vi var unga. Va?
Hur lärde ni känna varandra?
Ja, det är en lång historia. Det gjorde vi via försvaret. Va? Jag var fallskärmsjägare, Uffe var flygbasjägare. Och sen hade jag... var chef för en styrka som skulle öva mot flygbasjägare. Då. Sen sprang vi på varandra så upptäckte vi att Uffe bodde ju för fan nästan granne med mig. Jag har aldrig sett han då, en ung spoling då, tyckte man då.
Han var bra att smälta in i omgivningen.
Ja, precis så. Och sen gick väl där, sen skulle vi väl köra Raid Galois, va? Men det var väl så att vi upptäckte att Uffe höll på med långa förflyttningar, vi höll på med långa förflyttningar, uthållighetsgrejer. Vi var duktiga på att förflytta oss långt, va?
Det var det lärde vi oss i försvaret. Ja. Att förflytta oss under lång tid, under ganska
kärva
förhållanden. Och vi insåg ju att vi hade ju något gemensamt i det, att vi gillade att hålla på med de grejerna. Och det fick man ju mer än...
Så sprang vi väl fem då, väl? Det första vi gjorde.
Ja, men precis.
Och det hade vi gjort. Eller Kiruna.
Ja, uppe i Kiruna.
Ja. Och det hade vi gjort en hel del militära uppdrag ihop. Ja. Och sen hade jag ju varit utomlands också med militären och så ett tag. Och sen så, men så kom jag hem och sen så började vi snacka om det där. Så tänkte vi att ja, men vi måste ju testa det. Vi tränar ju ganska mycket.
Ja. Det var ju på 90, mitt på 90-talet. Ja. Och det gick ju bra då. Och sen tyckte jag, nej, vad fan, det här är ju skitskoj att springa bergen. Så vi letar rätt på världens tuffaste, för så gör man alltid som nybörjare. Att du och nybörjare då, vi ska börja världens tuffaste lopp. Det är jättebra, det ska vi fixa, va? Och så upptäckte vi då någonting som heter Kimmy.
Carrymore
International
Mountain. Det är liksom legenden av bergslopp och äventyrslopp. Ja.
Och, de startade och det kom ju från det här fem... Det var ju samma, fem byggde ju på det.
Ja, alltså, precis. Erik Ahlströms projekt. Som...
I Björkliden då, liksom. Så det byggde ju på det, liksom. Så det kände vi, och det var ju det, bra träning. Och för första gången vi åkte dit var vi ju också ganska...
Nej, jag är riktigt bokig.
Vi började komma ihåg att vi åkte till... Jag tror starten gick i liften i Abisko.
Ja, det är den jag.
Första gången. Och första kontrollen var på toppen där.
Nolja.
Och det gjorde vi ju som alla andra, att vi spurtade ju upp där.
Tusen höjdmeter.
Tusen höjdmeter. Och tömde oss fullständigt. Och då ska vi också veta att det var första gången vi hade alldeles för mycket packning med oss.
Ja, men det var ju ganska intressant, för vi upptäckte att vi hade ju alldeles fel grejer, va? Ja. Så upptäckte det här, det funkar inte, man kan inte springa med den jävla utrustningen. Och då var ju tvungna att börja leta över hela världen efter grejer då, va?
Ja, för det är inte så, det var inte då som det är nu.
Nej.
Att du kan typ gå in på jävla Intersport och köpa.
Men vi var först, vet du, för vi startade då, vi började tillverka egna ryggsäckar. För vi upptäckte att de här funkar inte, vi måste göra bättre. Och då tittade vi på det som ansågs världens bästa säck, som var då Kimsäcken. Men då tog vi en Kimsäck och sen byggde vi om den enligt våra proportioner. För vi ville ha större fickor, vi ville ha den längre i ryggen. Den skulle vara lättare, så vi kunde strippa den ner till 330 gram. Och vi hade ju 3,9 kilo sist, va? Vi hittade ju tält som var gjorda utav fallskärmstyg och det ena och det andra.
Alltså parapont som var liksom, som vägde 800 gram och pinnar var så här liksom. Ja, men som sugrör, som man kunde vira ihop i en liten boll. Och du kan ju tänka dig komfort idag när det blåser lite på fjället, kan det inte vara 100%.
Ja, men jag var med på det när vi hade århundrade storm i Lake District. Då låg jag ju med han i samma tält. 1,20 meter var nästan så det var. Då slog jag tältduken ner hela tiden. Ja.
Och blev lite blöt av det där också. Och man då har också världens lättaste sovsäck.
Ja, precis.
Och världens minsta liggunderlag.
Man är väldigt nöjd och stolt när man står och packar. Men när man ska försöka sova.
Ja, men det handlar ju om att lida lite grann också. Där. Man måste ju kunna lida, va?
Men det som är charm med det där är ju lite så att det är ju inte, det är ingen komfort alls.
Men nu, för vi måste berätta detta om när vi gjorde vår debut på Kim Elite, va? Då hade vi räknat ut, nu har vi sprungit det här svenska sketloppet, va? Vi ska ha det tuffaste som finns naturligtvis. Och det klarar vi, för vi har ju sprungit i berg som var 1600 meter höga. Vi hade tittat då i England, var vi inte berg med 800-1000, så det är bara skit, va? Det är klart vi ska klara det, va?
Ja, ni var som en stockholmare som ska springa på Kullaberg.
Ja, exakt. Och så hittar vi då Kim ju. Och så elitklassen ska vi anmäla oss på den naturligtvis.
Ja.
Och då får vi svar tillbaka. Vad har ni gjort annars? Har ni sprungit en bergslopp? Ja, vi har sprungit i Sverige. liksom fick inget svar. Är ni verkligen säkra på att ni ska göra in på det här? Ja, oh, fan, klart vi ska springa. Vi ska vinna. Och så tog vi reda på en kille som heter Mark Seddon. Han hade vunnit 8 gånger på raken. Och då tänkte vi att nu ska vi ta han i år. Rookiesarna ska dit och visa vad skåpet ska stå. Men det gick inte svara, för du hade ju varit i Marokko.
Ja, just det. Jag hade kört en sån här multisport-världskupptävling, en final i Marokko. Och då cyklar vi genom såna här små bergsbyar. Och jag misstänker att jag cyklar genom något dike där som det inte bara var vatten i. Och kom hem med några mödlar i
några kilo lättare.
Ja, vilket gjorde att förutsättningen...
Ja, men du har ju satt på toa hela tiden. Sen var det så att Uffe flög från Stockholm och jag skulle flyga från Kastrup. Och då, mitt flyg från Kastrup var ju försenat först i 6, 7, 8 timmar. Och sen till sist så landade vi i Glasgow. Du hade redan kommit upp till slagläge, va? Och låg på hotellet. Vi hade inte packat ingenting, va?
Satt på toaletten.
Ja, jag satt på toaletten här. Ingen mat, ingenting, va? Och jag satt fast på jävla färja där på något sätt. Kommer fram i ösväg. Kommer fram till den här färjan som ska ta oss över till platsen. Så kommer den skotte och drar en kätting tvärs över framför bilen och säger en jävla harang. Jag fattar inte då vad han säger. Och står och väntar. Båten går iväg. Jag tänker, jag får locka nästa. Står en halvtimme där och kommer fram igen. Säger något skit. Jag fattar ingenting. Så får jag tag i en ny kille som berättar. Ah, du måste köra runt. Jaha, hur lång tid är det? Det var klockan ungefär 22. Ah, 3 timmar, sa han. Så vi kör 3 timmar då. Kommer fram till Uffe 2 på natten. Och starten ska vara 7.30, va? Mm. Ja, och så packar vi
jättestarkt.
Ingen mat, ingenting, va? Och sen upp på morgonen så frågar vi då, hur långt är det till den här platsen? Ja, oh, it's just 15 minutes. Ja. Fan vad bra, okej. Okay, så vi äter snabbt frukost och så börjar vi gå dit. Va? Kommer ju ändå fram. Och så visste sig att det var 15 minuter bilväg. Så upptäckte vi att vi missade starten så vi fick springa säkert 2 kilometer rakt upp. Kommer fram helt jävla genomsvettig. Ah, move, elitrunners are coming in. Alla flyttar sig. Fan, för vad har vi gjort nu? Det här är jävla skumt, tyckte vi då, va? Alla stod liksom bockar och bugar och så, va? Sen går starten, och det var ju, sen hade vi ju 8-10 timmars helvete där, va? Innan vi insåg att det här är ju bara godnatt, alltså. Bara åka hem.
Och du skulle ju rita in kontroll om man tror att någon kontroll hamnar fel där.
Nej, men det var ganska bra. Det var ganska bra, för att det som hände då, att det här jävla fiaskot, det var ju då att vi insåg att vi var ju totala idioter, va? Det var ju som vad heter serien? Han som åker runt
ett päron till farsan.
Nej, den där killen som åker runt, den där engelsmannen som åker runt en idiot abroad.
Alltså. Ja, det
var ungefär samma sak där. Och han åker runt där. Och sen fick vi komma hem och fick vi göra läxan. Vad fan ska vi göra? Det här duger inte att träna 3 timmar i veckan här på att springa med inlopp. Så vi ringde upp Rune Larsson då ju. Och kom i kontakt med han och snackade mycket och fick ju bra träningstips. Och då... Sen höll vi på ytterligare ett par år där. Va? Men då, jag tror inte du var med och sprang mer efter det. Va? Så sprang
inte, ja, jag sprang ju då, precis i Kim.
Kim
då,
ja.
Fortsatte vi, då gjorde vi, byggde vi ett multisportlag parallellt med det där. Så att då började vi köra i världscupen.
Det tog 3 år som fixade det.
Ja. Men det är en bra läxa ju.
Bra läxa, lär sig misstagen och gör om, gör rätt. Ja. Fråga de som är bättre.
Var det inte en stor olycka under en Kim-tävling i tävlingens barn då?
Jo, absolut. Det är flera som har dött. Va? Mm. De har frusit ihjäl och de har skadat sig och dött också. Engelsmän är ju lite kärvare. I Sverige så ska allting vara så tillgjort, va? Och det är lite grann det som tilltalar oss, att vi har ju faktiskt anammat lite tänk utav engelsmän. De har ganska bra säkerhet, men de har kärvare liksom. Och de menar att du har ju all utrustning med dig, så du ska ju kunna klara det, va? Så att här skickar vi ingen räddning, utan du ska ha den utbildningen. Har du gett in den här så får du se till att klara det, va? Lite grann så är det, va? Men där är du ju ganska ensam på fjället. Blir det dimma och du går bort dig och du skadar dig och sånt, så kan du gå illa, va? Det är det som är spänning, tycker jag, de loppen.
Är den fortfarande aktiv tävling, Kim?
Den är fortfarande aktiv, ja. Lamm är nedlagd och Kim är kvar. Men nu heter den Om istället.
Ja, men just det. Men löpning i området då? För ni berättade ju det här att ni upptäckte att det här området var ju lite som Skottland eller Alperna i
miniatyr.
Och att när man helt plötsligt såg ett terrängskomärke i gyttjan som inte var ert, så då blev man lite...
Ja, det var lite...
Man hade koll på alla som var här och
kollade. Ja, det var ingen som hade sprang. Och så, vem är det springer här? Va? Det var ju liksom... Fick man börja leta efter den killen då. Va? Och det var ju tidigt här, det var ju... Det var ju före internet, jag tänker säga. Eller kring internets
barn. Ja, men det var precis.
Ja, det precis.
Ja, det var precis i början där.
Så liksom. Fanns vi ingen Facebook då? Ja,
då startade vi vårt lilla... Vi hade ju faktiskt en e-handel. Den första inom outdoor. Med just de här grejerna vi pratade om tidigare. De här lättviktsprylarna.
Ja, vi var helt första.
Det var ju liksom först.
Lightpack.
Lightpack, ja. Och det funkar ju ganska bra. Men då hade man inte... Och då hade vi någon slags community där. Men det drev ju inte alls som idag. När man liksom, man kunde inte interagera med folk. Mm. Liksom, utan man kunde ju... Envägskommunikation.
Ja, men vi körde ju... Ja. När vi öppnade upp den sajten då så körde vi ju ett forum där i alla fall. Och där samlade vi all bergslöpningsinformation. Så vi drev ju faktiskt en community där, måste jag säga. Det var bergslöparnas mecka. Körde referat från tävlingar och sånt. Ja. Sen var det också så, vi startade ju en träningstävling, för vi upptäckte att vi måste ju ha en skarp tävling. Det fanns inga tävlingar vi kunde tävla på i Sverige som vi tyckte var tillräckligt hårda och tuffa. Utan då startade vi med Ladonia Mountain Trophy. Ladonia kommer alltså från Lars Vilks Nimis. Det är ett område som heter Ladonia, en egen stat.
Ja, det är ju en republik.
Republik, ja.
En mikrorepublik, tror jag det kallas.
Och då gjorde vi det här jävla loppet. Det var helt galet, för då... Det skulle vara tufft. Riktigt tufft skulle det vara. Så vi hade bland annat, första året hade vi en minsvepare som folk fick hoppa i från norra sidan och simma i land utan flytväst och ingenting. Och det startade loppet där. Va? Sen kom du upp på stranden och då får du precis som i England. Du får en karta och sen ska du rita in kontroller. Och sen börjar tävlingen och ingen vet hur lång den är. Ingen vet hur den ska sluta. Och så hade vi, det var där vi skapade dödens zon. För att dödens zon, det var på riktigt på den tiden att 50% av alla som sprang bröt minst, och de bröt på under en zon som var startade i Arund och som gick bort halvvägs här. Och då fick vi den idén till döda zon, heter den. Och där alla bröt.
Men det här är ju väldigt, det här är ju ganska lång tid före liksom de här spektakulära,
oh ja,
i alla fall medialt spektakulära tävlingarna, ja, 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 som på något sätt bygger sitt namn på att det ska vara
absolut
tufft och hårt och extremt.
Ja, 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 men det är det som retas också lite grann, att alla poppar upp med Sveriges tuffaste lopp, Sveriges hårdaste lopp, heter det. Men vi,
ja, vi har just det här, och just det här att ingen vet hur långt det är, hoppa i från båt och liksom. Nej,
precis, det var ju massa.
Vi körde lite militärt.
Ja, vi körde lite, ja, precis. Man fick simma, men det var ju då inte, det var inga så fancy våtdräkter och sådär, utan man fick en säck. En plastsäck och en sån här rem man kunde knyta åt, va. Så vi kan stoppa ner sina grejer. Så hade man lite flytetyg där också.
Och så var det
så säkerheten kan man ju kanske då ifrågasätta lite grann med dagens mått, men om man jämför dem.
Men det var udda lopp också, ja, för det var ju, vi hade inga speakers och sånt. Va? Vi samlades på en äng, va? Och ryktet gick, va? Och helt plötsligt, ja, kom det 100 bergslöpare dit. Va? Och nästan alla som var någonting, ja, men, att ha sprang i loppet. Ja.
Äventyra liksom. Sen hade vi, la vi ju till lite moment med förgeningar från de klippa och hoppar 10 meter ner i havet och så. Och så fick man ju då tidstillägg om man inte gjorde det och sådär. Det var mycket sådana grejer. Så det var kul. Och det fanns ju närheten, den här multisport-idén där också. Eller
men jag antar att där under de åren så mötte ni och lärde känna många namn som ni har burit med er,
ja,
fram till.
Jag absolut, ja, absolut. Det är många där. Och framförallt är det Rune Larsson som kom in tidigt där. Han var ju till och med och sprang med oss i Lightback.
Ja, just han gjorde några tävlingar tillsammans med honom.
Ja, jag vet inte vad vi gjorde. Vi byggde väl upp en litet rykte där. Då var det att vi startade egentligen. För vi körde i 10 år. Och sen tyckte vi att det började bli för kommersiellt nu. Va? Det började bli för stort. Så vi satte bara upp ett stort kors på hemsidan. Och så rest in peace. Så stängde vi. Ingen visste varför. Och ingen kunde ställa frågor heller. Vi svarade inte på någonting, men det bara försvann loppet. Och sen poppade upp igen 2013. Vad heter det? Ladonia Mountain Memorial.
Ja, men det var ju också för att den här communityn liksom har legat, ja, på.
Så krävde,
ska vi inte köra i år? Nu är det dags igen. Liksom.
Och då blir det ännu tuffare. Ja. Då kom en massa sådana konstiga grejer. Jävles diadem och allt vad fan. Och det roligaste allt var när vi hade den gången där. Vi hade start och mål på Rusthallagården i Arid. Och så hade vi lagt... Vi hade 30-40 kontroller på en lista här. Och så, sista kontrollen var 500 meter från Rusthallagården. Och då trodde alla att det var slutkontroll. Och de var så trötta så de läste inte på kontrollbeskrivningen att det står kartbyte. Så när de kom fram till Rusthallagården och kan se publiken, känna grilldoften, så ser de, då får tjena ökontroll. Och inget vatten, ingenting va. För de har gett fram och tankar vatten för de vet att det är sista kontrollen, det är skit i vatten, vi bara kör va. Och så kommer fram, 31 kontroller till, vad fan. Det är sån psykisk nedbrytning va. Vi jobbar mycket med det här psykologiska, det gillar vi, att man ska bryta ner folk psykologiskt.
Ja, men det handlar om det.
Ja, men lite
det är det va? Som är den mentala resan.
Nu. Men för parallellt med det här, för Kullamannen, första Kullamannen trail-tävlingen var 2011.
Ja.
Och det är ju på något sätt väl i svenska, så att säga, den mer kommersiella trail, alltså Salomon Trail Tour, alltså trail i Sverige börjar bubbla och växa ordentligt.
Det var så det började faktiskt. Ska vi ta den?
Ja, du får nog berätta om...
Ska jag ta den?
Ja, det är dags. Ja,
den osminkade.
Ja, det var det faktiskt här att... att vi hade kört Ladonia i 10 år och sen stängde vi den på sommaren 2010. Sen är det så här va, att min äldsta grabb spelar hockey och då gick han på hockeygymnasium i Grums, och någonstans 2 dagar innan julafton så sitter jag i Grums ishall och tittar på hans träning, och så helt plötsligt ringer telefonen, så ser jag Erik Karlsson som ringer och så kommer han då: ja, tjena sjuggen, Erik, vi ska göra trail. Riktigt bra trail-lopp här, Salomon Trail Tour. Har du ett bra lopp i Skåne? Så här. Ja, men vad fan, jag tänkte vi...
Och vi gör såhär, trail? Vad är det
för någonting? Sprungit trail för fan i 40 år. Ja. Skitsamma, men i alla fall så nämner vi då något lopp i Helsingborg. Nej, det är asfalt, säger jag. Okej, änglamilar då? Nej, det ska vara trail. Vad fan är det? Ja, jag vet inte, Erik, vi får så lägga på lurar och så. Va? Och så sitter jag och tittar på träningen så här, va. Och så bara tänker jag, vad fan, vi har ju Ladonia-ledningsgruppen. Ja. Uffe och Peter och hela gänget här, va. Så jag ringer någonstans och ringer och snackar med Uffe och Peter. Och helt plötsligt, ja, vad fan, vi gör ett lopp då. Vi skapar ett lopp då. Och sen så ringer jag direkt upp Erik. Jag känner Erik, det sjöng den. Vi har ett bra lopp nu. Ja, var går upp någonstans? Ja, jag vet inte. Ja, vad heter det då? Ja, jag vet inte heller. Vi får besked om några dagar. Så startade Kullamannen faktiskt.
Men, och då ska man ju veta det, att vi hade ju jättemycket abstinens förmodligen då efter det. Den här miljön och de här människorna
och den här galen, ska jag kan tänka mig när jag sitter typ upp i det här tomrummet och kokat ihop och så bara, och sen ska vi göra så här och sen ska vi göra så här.
Ja, men det är ju att det är det där dagliga samtalet.
Sen det första loppet där, det var ganska kul, för att då hade ju Salomon jävligt stränga krav på oss, att vi skulle max vara 5000 meter, inte för mycket höjdmeter, det skulle vara 10 kilometer. Och vi tänkte, vad fan är det för jävla lopp? Alltså, 10 kilometer är inte lönt. Va? Liksom sådär, va? Men okej, vi körde då. Va? Så körde vi då, hade vi 350 deltagare och sånt. Va? Och sen tyckte Erik vi skulle köra nästa år också. Då. Okej.
Vad heter det, Kullamannen då?
Ja, det heter Kullamannen. Ja. Vi visste inte vad loppet skulle heta, men så tänkte vi provade olika namn och så tänkte vi, men Kullamannen, det är ju fan bra. Visst, det ska vara på Kullaberg, det räknar ut också, där ska vi vara. Vi ville berätta en historia. Ja. Loppet skulle kunna, man ska kunna berätta en historia, och loppet ska vara vackert, det ska vara hårt och det ska vara äventyrligt. Det var liksom grundtanken från början. Men första loppet, det blev inte bra va? För det var Erik och de här Salman vinklippte oss ju rejält. Men sen året efter kunde vi inte hålla oss. Så då sa vi till Erik så att vi har gjort lite justeringar. Vi har lagt till att man kan köpa tillägg, precis som på McDonalds. Va? Vad heter det? Extra
plusmeny
skapar jag då. Då kunde vi få plusmeny Döden Zon, plusmeny något annat hemma. Ja. Så då kunde folk som köpte in sig på svart och sen lådade de till och byggde sitt eget lopp. Va? Och då fick de det här med Döden Zon. Va?
Ja, men det enda som finns kvar av det idag är väl egentligen att det heter svart.
Svart
är kvar. 12 kilometer, det är svart. Det skulle vara olika färger.
Ja,
så det är det som finns kvar. Det andra är bara plusmeny.
Ja, men det redan där började, för allting var ju, det började med 10 kilometer och sen blev det 22 och sen det liksom varje år så det växer hela tiden.
Men för det måste ju också växa, för rent internationellt så då blev det, eftersom trail växte inte bara i Sverige.
Nej.
Och det blev längre och det blev liksom, det byggdes ihop, den här ultralöpningen från 60-70-talet mötte trail och det blev liksom, ja.
Ja, de var fortfarande lite skumma där. Rune menar att det fanns ju inte mycket mer, ett par hundra sådana här ultralöpare som levde i utkanten, va. Så han var ju mycket
på 80-talet.
Men hur togs det emot då de här första åren med just
för
då var väl mer trail förknippat med Jämtland, fjällen.
Ja, men helt plötsligt så blir det ju tillgängligt för alla. Och det här trail-touren då, det kanske inte var riktigt rätt marknadsmässigt som så, men den skapade ett visst antal lopp. Så en del har överlevt hela resan, va? Då fick man ju prova på att springa på olika ställen i landet, va? Men det vi gjorde där, det var ju att vi började använda Facebook ganska tidigt ju, och bygga historier och berätta en massa galenskaper. Det var ju helt tokigt, va? Folk trodde nästan vi kom ut från sätet och slutna tabliarer.
Ja, men det är också som vi snackade om i den här inspelningen, att folk i fyrar blir galna.
Ja, precis.
Lighthouse keeper.
Ja, men det var precis.
Förlåt.
Nej, men jag tror bara att vår strategi som sådan var kanske från början att inte göra som alla andra.
Nej, vi skulle inte göra.
Tvärtom. För att liksom, nej, vi vill inte ha en sån här gympa-uppvärmning. Vi vill inte ha liksom den här musiken. Vi vill inte ha den här spiken. Vi vill, alltså, vad är det här? Liksom?
Vad ska det vara en överraskning också. Ja. Folk ska inte veta vad det är för något vi ska se in på. Och,
ja. Nej, men för det där från mitt perspektiv liksom så här, när jag hörde talas om Kullamannen och man såg den här emblemet och märket och så där, och man sökte, man gick in på sidor och man kollade liksom så här, och då förstod man ju att ni spelade med korten nära kroppen, så att säga, för att använda en pokerreferens. Liksom. Det var inte ett überkommersiellt stadslopp som bara fläkte ut allt liksom, utan det, och man, just det här. Och det blev ju, det funkar ju, för då dras man ju in liksom. Det är så människor funkar liksom.
När det var nästan allt, så ganska ni mycket anti. Vi var nästan anti-kommersiella, va? Att vi försökte skrämma bort folk nästan. Vi menar att springa till det här loppet, vill du ha ett standardlopp så åk till Stockholm och spring 10 km. Kom inte hit.
Ja, men det blev ju standardsvaret, ja. På ett vänligt sätt.
Och sen var det en del konstiga grejer som andra året, som det andra året. Ja, precis, så såg ofta, eller andra året när folk började undra, varför har ni 673 som maxantal på loppet? Jo, det har vi för att det var så många som regerade in i döda stad under kringkriget 1854. Jaha, vad menar du med det? Ja, det var ju Lord Cardigan som ledde dem in. Allihopa dog nästan, 119 klarade sig. Så, jaha, vad var det med antalet? Ja, du förstår du själv, jag sa ju det. 673. Okej. Okay. Det är ett galen historia.
Och så berättar man det med så här stone face.
Ja, precis. Ja, men det gjorde vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Så var det 350, 673, och sen började det liksom växa av sig själv. Alltså. Ja. Alltså vi hade kunnat ta 10 000 lappar då, minst 20 kanske, om vi hade velat. Ja. Men vi får ju sätta stopp, vi har begränsningar av länsstyrelsen nu, som håller oss hårda.
Ja, vi är faktiskt fullsatta de sista, vad är det, 6-7 år.
Minst.
Ja,
minst. Det är alltid fullsatt.
Ja, det är alltid.
Och just den tiden på året som ni väljer att ha loppet, och om jag skulle gissa så gissar jag att det dels handlar om att det blir lite lättare, för då slipper man kryssa mellan husbilar och turister, men även kanske också för att det är kul när det är geggigt och kallt.
Ja, kanske det, men det är inte riktigt sanningen, utan det är så här att första loppet vi hade, i början körde vi alltid på Kristi Himmelfärd, och Sen flyttade vi då eftersom att det var problem. Jag tyckte att vi skrämde fåglar och sånt. Och då valde vi nästa helg och då var det Alla helgonshelgen. Och det är ju också en kristen högtid. De har tänder ljus på gravarna och sånt. Och till någon anledning har vi valt kristna högtider.
Mm.
Det är faktiskt avgörande. Och sen är det också så att det är en gammal keltisk tradition där man menar så här att gränsen mellan de levande och de döda är som tunnast under Alla helgonshelgen. Jag tycker det passar bra.
Vi
gör inga sådana Halloween-jippor. Vi gör tvärtom. Vi låter löpare plocka med en marschall för att tända för döda släktingar och vänner och sånt. Så det är lite magiskt. Vi kör den gamla stilen där. Va?
Mm.
Plus, sen får vi lite bonus att det är lite geggigt och det är lite dåligt väder. Det är kallt, det är kärvt. Engelskt klimat kan man säga. Va? Så, två saker går hand i hand.
Och det blir lite lotteri i det också. Ja. För det kan ju vara, faktiskt vara, kan ju vara 15 grader och solsken också om man har en jättetur. Liksom. Och sen andra änden så kan det snöa på tvären. Så att det är liksom hela paketet. Och har man lite tur så får man lite av allting.
Ja, men det var ju som förut när folk sprang ultan. Och så kommer de redan vid Glimminge efter 30 km. Va? En del hade ju liksom kortärmat, linne. Alltså man kunde se dödens tecken i pannan på dem, va? Allvarligt. Man bara så och tittade. Och nej, han kommer inte klara det. Inte
ja, men det är så fantastiskt med de här som kommer. Liksom. Man måste man ha med sig. Måste jag ha en sån här jackan?
Kan du inte gå
med den här västen?
Jag väger 62 gram. Jag har sprungit i hårdare
klimat. Ja, precis. Det här är ingenting. Och då vet man ju det.
Liksom. Ja, det är en kille som är på död.
Det kommer jag aldrig där. Hålla. Det gör du ju aldrig heller. Det håller aldrig.
Vi hittar en japan utanför. Han har ingen jacka med sig. Han har ingen tillräckligt bra jacka. Han hade lånat en jacka av en kille här nere. Och sen skulle killen bryta så han tog sin jacka. Sen sprang han ju utan jacka upp hit. Och sen hamnade han i koma. Sätter sig här vid en vätskestation som vi hade obemannad i mörkret. Sitter bara där och går in i döden mer eller mindre. Så hittar vi han då. Ett vätsketeam hittar honom i mörkret där.
Och det var ju bara tur.
Ja, det var tur.
Att det var ju bara kolsvart där ute. Visst, fyran, men den är ju liksom... Den lyser ju långt över där.
Så här, this is how it ends,
tänker jag. Ja, men precis. Men det är så här, in i bilen med han. Ner till Surfside, jag vet inte, Seaside på Grand. Sätter han i bänk, ligger på en värmefilt. Kollar, allt är okej? Okay? Ja, han säger svagt så här, han är okej okay, då tycker han. Sen sitter jag där nere då på natten och så ser jag han börjar bli sämre och sämre. Han sjunker ihop och sådär och... Sen liksom, försöker få liv så här, vad är det med det? Mår du bra? Nej, jag mår inte bra. Sen då, så ser jag på hans vit, ja shit, nu måste jag väcka vår läkare då, så jag väcker Torell och han går ner och kollar på honom och ja, vi får ta upp det här i sjukhuset, för vi har ett riktigt sånt där fältsjukhus kan man säga, vi kan ju göra mindre operationer, vi har kirurger, vi har traumasköterskor, vi har det ena, vi har 16 pers i det teamet, va? Och vi sätter dropp och vi ger morfin och allting, va? Och den här killen, han var så jävla dålig så att han hade ingen puls i armarna, och till och med läkaren började bli orolig, så att då var han tvungen att pumpa i en varm dropp, och enda sättet att lösa detta att vi tog dropp vätskan, 2 liter, va? Kör in den i det varma riset som vi har. Så riset förvärmar droppet till han. Sen pumpar vi han detta då under 2 timmars tid. Och sen vaknar han upp då med lite fina läkemedel och sånt där. Han är ju som en, ja. Ja, som en kanin igen. Springer.
Ja. Ris är bra.
Sjung sämre. Särskilt för japaner som har gått i väggen.
Exakt.
Det varma riset.
Ja,
men herregud.
Ja, men
så det händer, ni har samlat på er lite stories under åren?
Absolut, vi har ju 50 skarpa olyckor varje år. Och det syns ju mycket och så här, va. Det här läkaren, vi har en ganska rolig Torell också. Därför. När var det? Jag tror det var förra året. Det var en tjej som hade sprungit svartbana, trillat, slagit upp ögonbrynet. Alltså blod i hela ansiktet. Hon hade inte sett det själv. Och totalt blodig, ser ut som Draculas fru eller sånt där. Så tar jag tag i det. Följ med mig här, nu ska du in och träffa en kille. Så ta in det så. Torell, titta ut. Och han har varit upp hela natten. Toppluva på huvudet. Och konstigt träningsvårdsjacka på sig. Oj, säger han. Det här ser inte riktigt bra ut. Kolla här, sa han. Tog fram en spegel. Wow! Och sen så säger hon så här. Så säger han, det måste vi sy. Säger han då. Men har du gjort det för? Ja, jag har sett på YouTube. Säger han då. Skrek igen. Och sen till sist. Nej. Lugn. Jag är kirurg. Alltså, ta det upp. Vi kommer att fixa det.
Ja, det är superbra.
Men det var till och med läkarteamet. Det är konstigt. Alltid konstigt.
Men försök förklara. För ni har ju som en liten buffé av lopp på hemsidan. Man kan välja massa olika. Vilka lopp erbjuder, vad finns på Kullamannens menyn? Ändras det varje år?
Nu har det nästan satt sig lite grann. Det som ändras är väl egentligen distansen och hårdheten på en del lopp. Det blir smärre barndragningar, va? Men egentligen det vi har tänkt,
ja, men vi har ju ett grundlopp liksom, ja, kan man ju säga, i dödens zon då, som är 22 kilometer. Där får man liksom lite av hela berget,
ja. Eller? Svart är mer än 12 kilometers upplevelselöpning. Då springer du runt halvöd här. Men dödens zon, det får du faktiskt känna på lite lite smärta och lite syra, va?
Och de flesta behöver ut några timmar för att ta sig igen den banan.
Och det är så, och vi har kört delar av den.
Ja. Ja.
Och det där 22 kilometer, det är egentligen oväsentligt, kan man säga. Alltså, det säger inte så mycket.
Utan det är jätte, alltså väldigt, väldigt tekniskt. Mm. Och mycket klättring. Du måste kunna springa ut för att prata om det idag. Liksom.
Men det är det som är ganska fascinerande. Att jag tror att 95% av alla löpare som kommer hit, de springer ut för upplevelsen. Jag tror inte de bryr sig om tiden.
Nej.
Det är upplevelsen, det är gemenskapen, det är känslan på något sätt. Va? Man vill få.
Ja, men det är ju det som är så häftigt.
Och det är en viss klientel av människor som lockas hit också. Och sen, det är som häxkitt, det brukar vi säga, att alla dessa galna människor träffas i en helg. Och vad som helst kan hända på det här berget.
Och förlåt, svart, dödens zon, 22 kilometer, och sen så har ni...
Ja. Sen hade vi något som heter dubbeldöd. Nu har vi ändrat den till Sibirien, för den startar i ett ställe som heter Sibirien. Men Sibirien, det är ganska bra också. Ryssland, hårt, kärvt. Sen har vi, utan någon, ja, det kom ju förra året, den här 100 kilometer. Och så har vi då himmel, hav och helvete, ultra. Det är väl egentligen den som har vuxit till specialklass, va?
Ja, det är där vi får mest förfrågningar. Det är där vi har
internationellt också.
Ja, internationellt, absolut. Det är liksom, jag bara senast idag fick en engelsmän som frågade om de kunde komma och springa. Vilket är jättekul. Mm. Så vi har ju haft folk från hela världen här och springer.
Jag ser land och allt.
Ja, gud.
Men det går ju via ryktesvägen, för vi annonserar ju aldrig någonting. Ja. Utan vi är ganska försiktiga med att berätta. Så det sprids nog via mun till mun. Och bloggar och folk som är med, va?
Vad är det för, vad upplever man under himmelhav och helvete?
Alltså jag brukar säga att det är som en, du dör och du kommer tillbaka till livet igen. Du får en slags förnyttfödelsekänsla. Du går ut frisk och stark och tycker det här är piece of cake, och efter 50 kilometer börjar du känna fuck, benen, jag har lite syra benen. Hur ska detta gå? Då har det ändå sprungit på den lätta partiet. Va? Och sen kommer eftermiddagen, mörkret börjar komma. Någonstans vid sjutiden träffade på berget första gången. Det är en lodrätt vägg du ser. Va?
Och då är det mörkt.
Mörkt. Du är ensam i natten. Det regnar kanske. Vinden blåser som idag. Va? Och du börjar tvivla på dig själv. Vad fan är detta för någonting? Va?
Hur funkar det med markering och pannlampa? Liksom? Har ni reflexer?
Ja, vi har reflexer på många ställen. Sen är det ju ledmarkering på Skånedel till hit. Men sen har vi reflexband på hela berget. Så att det är ganska lätt att hitta.
Nu ska man ju veta det, att när det är mörkt klockan 7, du kommer in där. Visst, det vi ställer mycket högre krav också på dig idag. Med att du står orientera, även om vi har reflexer, så måste du ändå veta hur du ska sätta fötterna. Det är ju som sagt tekniskt, du tänker att vi sprang idag fast i bäckmörker. Och så lite vinden som tar tag i dig också.
Och så plus det detta, och så plus detta att egentligen så loppet är ju tvådelat, va? Du har ju en flacka på första delen. Ända, det är ungefär som när man korsfäster Jesus. Här, va? Det, vi vill alltså plåga musten ur löparna innan de träffar på berget. Va? Då blir det en helt annan upplevelse att springa. Många har gjort det här, för de har gjort en del. Många löpare tycker de är skitsmarta, för då springer de loppet i tre delar. De springer från Båstad till Ängelholm, så springer från Ängelholm hit till Mölle, och sen springer de 3-4 varandra ute, och sen tycker de det här är skitlätt. Va? När de glömmer bort att sätta ihop alla de här grejerna, och när du sätter ihop den, då får du en...
Och gör det på natten.
Ja, och gör det på natten, va? I kallt väder, va? Ensam. Då får du en skruv.
Så just att det, liksom, den tidiga löpningen då, Båstad-Ängelholm, är ju är ganska bekväm.
Ja,
och då det går för fort. Tenderar det gå alldeles för fort. Alltså det finns ju folk som har varit nere på...
4-10 då, de är 70 kilometer.
Ja. Ja, men de snabbaste klarar jag av det.
Ja, men poängen är att när de drar iväg så drar de med hela svansen. Ja. Så alla går upp för fort. Va?
Ja.
Men jag har en idé att man skulle testa något och skicka ut 3 vindsnabba halvmaratonlöpare som bara enda uppgift med att dra upp farten till första 30 meter. Och sen bara kliver de av. Tänk, det är psykologiskt. Ja, fan, vad händer nu? Fan, stack de iväg helt plötsligt. Ja. Shit, de har lurat mig. Det inser redan nu. Jag har sprungit alls för fort. Hur fan ska det se ut? Och det är bara de tvekar. Redan där bara tvekar, va? Jag kommer inte klara det.
Men är himmel, hav och helvete, är det en varvbana eller är det en...
Det är en sträckbana i 107 km. Sen blir det 3 varv till. Så du får 4 varv på berget. Så det är...
Du har sagt, varje varv på berget så kan du då gå in i liksom varvning.
Ja, det är fint. Du går in på restaurang. Det är helt unikt. Det finns inget annat på loppsområdet.
Ja, då kommer du in på Seaside Grand Hotel.
Ja.
Som är liksom baren där. Det är varmt och gosigt.
Det
är kompisar. Det är det som väntar där. Om man bryter.
Och sen, alla går in varma. Sen har vi en klocka som hänger i taket. Så då, alla som bryter måste ringa 3 gånger den klockan. Och då får de en broken arrow, tror jag också. Men poängen att komma in i det här. Det är varmt och skönt, som vi säger. De får god mat. Det regnar ute. De sitter i den här varma soffan. Och det, alltså det är inte så kul att gå ut efter det, va? Och jo, skulle jag vilja köra, om det nu går för coronan, då skulle jag, att vi kan vara där, så skulle jag vilja köra Tarantino-filmer hela natten så man har någonting att titta på också.
Det är det som är mentala spelet där. Så kommer du dit och du är ganska stel i benen och du känner liksom att mysigt det här är. Och så tar du en cola och du får varm mat och så. Och sen ska du få igång kroppen. Det somnar ju till där.
Ja.
Och sen får igång igen. Alltså, det är ju världens...
Alltså, hemligheten av klarloppet är bara gå in och ta och dricka, bara gå ut igen.
Ja.
Bara gör jobbet.
Ja.
Går du in och sätter dig där och med, jag ska bara sova 20 minuter. Kom igen. Alltså,
du är rökt.
Och eliten gör ju det.
Ja.
De fokuserar bara på det. Se till att du får i sig så mycket
energi som möjligt. Det är helvetet egentligen på jorden. Där inne. De ska bara ut till det här satans stället så snabbt som möjligt. Va? Men det fattar man inte.
Det är frestelsen.
Ja, det är frestelsen.
Ja, men det är det. Jag lägger mig här och dör. Liksom.
Ja.
Det är bara skönt att vara. Det är precis så.
Och sen har du varit en del roligare. Kommer flickvännen och tittar till dem. Ska du inte bryta nu, Björn? Det är, vad är det för mer? Vad är det för mer? Vad är det för mer? Vi åker hem istället.
Ja.
Varför gör du detta?
Vad är det för folk som inte bara dels vinner då, men tar sig igenom de här? Vad kan ni säga om den typen av människor?
Vad ska man säga, Uffe? De är målinriktade. De är beredda att betala smärtpriset. De brinner verkligen för att klara detta. Många provar både 2-3 gånger innan de går igenom. Men det handlar nog framförallt om en mental hårdhet.
Ja, men det jag tänkte ju säga det. De måste ju också gilla det mentala spelet. Det är det de också. De fixar det. De tycker att det är en utmaning. De tycker det är lika kul som att springa.
Och kanske också att de inser att ni är ute efter att knäcka dem och de vill
lite
bli knäckta. Att det blir lite sån här...
Ja, men så är det ju. Det kommer hem, ska du inte ringa den här klockan då? Du ser ju jättesliten.
Sen har vi det här, vi har ju en stor jävla skylt där det står 20 olika anledningar till att bryta.
Ja.
Så de sitter och tittar på och sånt där. Så. Och sen blir det alltid så, ingen vill ju ringa klockan först, men när den första har ringt, då rastar det till.
Det blir en liten kö.
Någon har öppnat dörren.
Då är den som är först upp på dansgolvet.
Ja, exakt, det är samma sak här. Va? Helt plötsligt dansas det överallt. Va?
Ni har ju även gjort lopp utomlands, eller?
Ja.
Transylvanien.
Transylvanien, det är en fin historia.
Berätta.
Ska jag ta någon hur började? Eller ska du börja?
Nej, börja.
Ja, okej. Okay. Då var det så här att egentligen så började den redan 1967 den också, va? För att den sommaren så visade det var en regnig sommar och det visade Sveriges Television sådana här skräckfilmer.
Bela Lugosi.
Ja, exakt, va? Till exempel, va? Och då minns jag, fan vad häftiga berg och sånt där. Så att kolla, jag tyckte vampyrerna i sig var inte, jag tyckte landskapet svartvit och slotten och mystiken och konstiga grejer, va? Så gick åren och sen satt jag, när var det, 2013 på våren på jobbet här, och då är det så att vi hade en städfirma som kom varje onsdag eller torsdag, och då hade man alltid olika, kommer ju städerskor från hela världen, så jag brukar alltid hälsa på dem och fråga var de kommer från och sånt där, va? Och en gång så kom det in en dam här då och frågade rätt, och var kommer du från? Rumänien, sen då. Okej, det låter spännande. Jag har aldrig talat någon som kommer från Rumänien. Och sen i alla fall så satt jag och kollade på datorn då. Jag skulle kolla efter det här Transalpine Run. De som hade kommit då. Så jag satt och kikade på det. Så kände jag bara liksom någon som stod och stirrade över axeln på mig. Så tittade så stod hon precis bakom mig. Så bara räckte fram fingret så. We have much better mountains. Where? Så frågade jag Transylvania. Nu har jag chansen att tänka Transylvania. Nu eller aldrig.
Alla bitar faller.
Ja, men så här. Så frågar jag, känner du någon? Do you know any? Yes, I know. Wait. Så ringer hon ett nummer till Transylvania. Och så här liksom, och pratade jag bara. Och sen, yes, I have man now, säger jag. You send email here. Jaha, okej. Okay. Så fast jag skriver. Så skriver de brev här. Vi vill göra ett lopp i Transylvania. Det ska vara vackert. Det ska vara kunna gå och berätta historia om loppet. Det ska vara jättetufft och det ska vara fantastiska nyår och se och sånt där. Och så skickar jag med bilder och länkar från vårt upp här på Kullamannen. Skickar iväg så, pang, gick iväg. Så gick den 6-8 timmar. Då kanske 2:30 på kvällen plingade till då mejl här med bifogade filer. Erbo, shit, svar från Rumänien, va? Och då var det en kille i Rumänien som hade svarat då. Då hade han drömt om att göra ett lopp där nere också, men han hade klart av det för att de hade inte de resurserna, de hade inte den erfarenheten. Och då fick jag den här jävla idén att fan, vi måste ju köra detta. Så jag ringde upp Buffe med en gång.
Ja, men det är ju ungefär en minut efter att pratat med dig ringde upp mig.
Ja,
och en minut efter det så hade du övertalat mig att vi skulle göra det.
Jag får säga så. Ingen har gjort ett lopp i Transylvania. Det är klart att vi ska göra ett lopp i Transylvania.
Ingen. Nej. Någonsin.
Och sen, kanske fanns det en anledning till det.
Ja, men sen kom vi på vi måste åka ner och reka. Då, alltså, och då var det lite spännande, va, för att det enda jag visste om Rumänien, jag visste ju, vad heter han, Ursut, mördaren här, va? Och rumänsk maffia, prostituerade.
Inte liksom så här, inte de roliga.
Nej,
inte de
positiva. Nej, precis, va? Och fattigdom och misär och sånt. Jag tänkte, fy fan, hur ska detta gå? Så vi åkte i alla fall ner på samma år, skulle träffa en kille och då gjorde vi en sån riktig agentgrej. Så jag och en annan kille som legat vid specialstyrkorna, va? Han, vi kom från varsitt håll på ett tåg. Vi bestämde mötesplats på en ställe som vi tyckte var säkert på ett stort tåg i Brashov. Och sen stod vi spanade från varsitt håll, radiokontakt. Så ja, vi ser en smal tanig man med en plastbås mitt på tåget. Ja, vi väntar, ser om han har medhjälpare någonstans. Vi ser inte vi kidnappade eller ordnade. Så. Efter mycket om henne, ja, det verkar säkert. Jag går framför oss och så stod den andra killen i beredskap för något skulle hända. Va? Och då visade sig att det var den här killen då, Mihai då. Smal, tani, rumän, hur snäll som helst. Så. Det var vår man i Rumänien.
Ja, men vi var nästan lite besvikna.
Ja, lite besvikna.
Jag trodde han skulle vara så stor, biffig typ. Ja.
Och sen då, så började ju allting då. Dagen efter skulle vi upp på berg då, så frågade man. Ja, hur ser det upp? Är det mycket snö? No. Just a little. Okej. Okay. Åker upp där. För fan, en meter snö vi. Och det här var alltid så, han sa aldrig hur långt det var, verkligen var, va? Han ljög alltid med allting och så, va?
Här, han sa det han trodde att
ja,
ni ville höra.
Ja, ungefär.
Ja, men så trodde han att vi ville höra 3 mil, så sa han det, när det var 6.
Ja.
Och det är ganska intressant.
Och sen började detta då, då var vi uppe och rekade och vi hittade ju, här kan vi bygga fantastiska banor. Vi köpte kartor och grejer och sen började vi rita banor, vi skickade ner till honom. Han hade varit och sprungit och till sist byggde vi upp en jävla bana som var 109 km som var och 8500 höjdmeter. Och det var björnar och det var varulvar och allting, vampyrer och det var just fantastiskt. Va? Och det var stentufft lopp skulle det bli, va.
Det är ganska kul att rita den på kartan.
Ja. Och bland annat så var jag fick ju med en dal som kallas för Björndalen, för det är där alla björnar samlas. Va? En smal dal, där var stor chans att springa på björnar. Och sen lyckades vi locka ner en massa amerikanare och massa svenskar, så vi åkte ner ett par 300 löpare.
För tävling eller tävling, för tävling?
För tävling, va? Nej, först hade vi en rekrunda. Vi gjorde en rekresa, en rekkamp. Så vi åkte ner med 36 stycken testpiloter som sprang av allting och vi testade. Vi gjorde allting noggrant och så, va? Det skulle vara hög säkerhet och så, va? Men redan då började vi upptäcka att det var ju såna här bekymmer då, att de berättade inte sanningen, va? Och det var inte lätt att arbeta med dem och man fick muta sig fram och det var tungjobbat, kan vi säga, va? Och en gång till exempel när jag åkte ner 4 dagar före ni skulle komma ner, va? Och så skulle jag bara fråga mig här, för då hade han hade fått en checklista på 100 punkter man skulle gå igenom. Så jag frågade henne, ja, har du löst allting? Yes, everything under control. Okej, okay. Jag kommer ner på tisdag. Okej, okay. give me the list, I have to check. Och så börjar vi fråga, har du fixat vattnet, maten? No, we go now, buy this, okay? Men, where is the truck? No, take my car. Men, nej för fan, du har en liten personbil. Vi ska ha vatten här till 400 löpare som ska varma 4 gånger. Det går till alltså 1600 liter, det kan du inte ta din lilla bil. Och sen ska vi ha 4000 bananer och vi ska ha det och det. Vad fan tänker du mig? Du behöver se, han börjar svettas så börjar han inse att. Och så satt vi i 24 timmar, så kom Nyva ner sen och du kom ner. Jag var ju upplösning av alla som pressade i mitt liv. Alltså. Det här är katastrof. Ja.
Så att, jag tror vi sa nog ingenting på 4 timmar. På riktigt. Jag kommer ihåg, jag minns att jag alltså, när tävlingen hade börjat, då hade jag liksom, då åkte jag först i någon sån här japansk fyrhjulsdrivet fordon med Alpine Rescue med, full med vatten liksom, i någon sån studsare, jag satt med i taket och jag satt liksom på stolen genom bergen. Och det var det så långt vi kunde. Sen körde vi någon sån här liten fyrhjuling så långt vi kunde. Sen var det ungefär 500 höjdmeter kvar som det här vattnet skulle upp. Vad gör man? Bara ta en dunk i varje hand och gå liksom.
År nummer 2, var det inte det året när vi skulle ha upp vatten på samma ställe? Ja. Och då hade Mihai fixat att vi skulle åka med så här linbana upp. Och sen när vi kom dit så visade sig linbana i trasig, va? Ja. Så vi kan inte få upp de här 1000 liter vatten.
Ändå imponerande att ni behöll Mihai.
Ja. Vi hade ju ingen annan just då. Vi tänkte att det blir lättare nästa år. Då gick inte den. Och sen tänkte vi får flyga upp med helikopter då. Ja. Och så säger rumänska flygvapnet att det går inte, det är för riskfullt. Det är alldeles för kraftiga vindar uppe på den höjden. Va? Ja, men vad fan, vad gör vi nu då? Och satt alldeles tysta, vad fan gör vi? Och sen jag tror det var jag som kom på det, men vi hade då satt förarhedarna, hur tar de sig upp då? No problem, det är helt process. Okej, okay. Men kan vi inte hyra dem då? Jag kan kolla, okej? Så ringer han då ett gäng förarhedar och de ställer upp då och så frågar vi, vad kommer det kosta då? They want cigarettes and liquor. Så vi köpte 8 limpo cigaretter och 20 liter sprit. Träffade de hela förhållare och skickade iväg dem. Alltså, chansen för att de skulle ta grejerna på oss finnar var ju liksom mer än 50%. Men de kom upp med grejerna.
Ja, det gick ju bra. Ja. Revisorn hade lite betänkligheter just med de där kvittorna.
Kvittor och sånt. Jag kom hem där då. Busjäger-guy, så 300 spänn.
Det är ju mycket sånt. Liksom. Man måste ju...
Amerikanerna som håller på att dö.
Amerikanerna, det var en jävla historia också. För första året, va? Då hade de kommit dit, de här kända amerikanerna skulle springa. Ju.
Var det liksom profiler?
Ja, profiler var duktiga. Trevliga. Jag har sprungit många så här äventyrslopp, va? Och de var kända och så. Va? Och så går de bort sig i skogen, för det var rumänerna markerar ju på ett speciellt sätt och det är nästan inga markeringar alls, va? Och sen ledmarkeringarna kan ju vända och de flyttar hit och dit, va? Och sen
det blir dimma också, det är ganska svårt att se en markering hur man meter bort som funkar på dem.
De ringer då till Race Center och säger att vi är lost, vi vill bryta, vi har ingen aning var vi är någonstans. Jag senast kände position. Jag vet inte. Ingen aning. Ja, men vad fan. Vad är det ni ser? Ja. Vi ser ett berg. Vi ser en skog. Vi ser en flod. Okej, i vilken riktning? Så kommer det fram att de använder ju sydnålen på kompassen. Tog de en norr, va? Så det måste vi reda ut också där. Att de har ju tittat på fel håll. Alltså, då upptäckte vi sist att de har gått kontrakurs på rätt väg. Va? Och då lyckas vi vända dem. Och sen får vi ut dem på... Vi säger till dem, ni ska gå 2000 meter rakt genom skogen, kompass efter den röda nålen som ni följer här då. Och gå så långt till ni träffar på en väg och där ska ni stanna. Och
pratar vi ju amerikanska elitlöpare.
Ja. Och vi lyckas leda ut dem. De
rapporterar. Vill ni hänga ut namn?
Jag kommer inte ihåg vad hette bara. Det var ju kända. Vad fan hette han? De finns ju på film faktiskt när han sitter på den hela stora. Skitsamma, han kommer i alla fall fram till vägen och så börjar de marschera norrut, säger vi då, de ska gå till Draculas slott. Det var 10 km dit, va? Och då, redan då börjar de svettas. Och sen kommer det här, mitt i natten, 4, 5, 4, kommer den rumänsk bonde med en häst och stannar, pekar på dem, säger så, jo där, upp, och säger så. Hoppar upp där, så kör de hem till gården och så pekar han in i huset, pekar på bordet, sätter han, så kommer 4 glas som fram med palinka.
Genom. Det är inte sportdryck.
Ja. Ja, det är inte sportdryck. Det är rumänsk hembränt. Jättegod är det. I vissa lägen. Och får de en deciliter där, 50-60% i sprit. Dricker den där så är de i bra gas. När vi hittar dem, de är på fyllan. Vi hittar dem, fan, have you been drinking all the night? No. Då berättar de mig hela historien då. Och sen kommer han då och berättar. Det var precis som Chomp i Lime. Så kommer räddningen där.
Ja,
han är ju så mycket stor.
Ja, men till en historia måste man ju berätta då. Vi har ju ett väldigt bra team. För vi är så här gamla elitofficerare och såna här operatörer som har då jagat talibaner i Afghanistan. Ja, det här är ungefär samma sak. Du vet ju liksom var de var senast, ungefär vilken riktning de skulle ta sig den där löparen. Så att de är så bra på att plocka upp dem och vet att han kommer att komma ut här i det här passet. Liksom. Och så gör de mycket riktigt det.
Man ser ju det, liksom, här är ju berg, här kommer han inte gå upp, han är trött, han kommer välja den lättaste vägen.
Ja, precis. Så de är väldigt
men värdefulla. Något som måste fram, det är ju då när vi hade det här med när liften inte gick, det måste vi ta fram. Detta när vi, men varför med? Du sa ju att den gick förra veckan. Yes, this is Romania. Och just det här, this is Romania, det är någonting vi använder alltid under alla resor till Rumänien. För att vad som än händer, så säger man då till exempel, ja, en natt, när vi ska ha prisutdelning, så visar sig att vi hade bokat restaurangen, så ska vi ha prisutdelning, så kommer vi dit här, no, closed, så. Vad fan, vi bokade igår ju. Yes, but not today. Ja, men, skojar du, jag bokade igår, fattar du inte? Jag ska ha prisutdelning. No, big boss here. Så visar sig att bybossen då, va, maffiabossen, han skulle ha bröllop, va. Så hans dotter ska gifta sig och han skulle vara där, va. Och det var liksom antagligen var han har blivit skjuten och för det hade lytt och så, this is Romania, va. Så allt som händer, this is Romania. Så man lär sig att leva med det ovissa, ja, faktiskt. Men vi slutar med det.
Ja, men, precis, alltså, det tar ju väldigt mycket energi.
Och inte mycket magsårsmedicin.
Samtidigt som det är ju rätt spännande. Mm. Och det är ju en fantastisk skola att gå. Alltså, det kan jag ju faktiskt rekommendera till alla som vill liksom testa sin potential i att skapa ett lopp.
Skapa ett lopp i Tasmania.
Lyckas man där så tror jag man kan lyckas vart mest.
Men vad finns i framtiden för Kullamannen?
Ska du ta det?
Men alltså, vi vill ju fortsätta utveckla Kullamannen, såklart. Vi kommer att göra det. Det är ju det vi tycker är kul. Mm. Att förändra Kullamannen. Och då är så länge den här amöban förändras och blir någonting nytt och vi kan leverera någonting nytt, så kommer vi tycka själva det är kul.
För det är det som är, alltså, och det behöver inte nödvändigtvis vara knutet rent geografiskt hit.
Vi har ju sagt det hela tiden, kan vi göra lopp i Transylvania så kan vi göra lopp var som helst i hela världen. Så att det är inga bekymmer, vi kan tänka oss göra det också. Det är det som är det, Kullamannen kan faktiskt uppstå precis var som helst.
Ja.
Men något vi vill göra framtiden är att vi vill ju faktiskt fokusera på mer internationell prägel. Så att vi jobbar ju nu lite grann med, ska vi berätta det? Nej, ja. Vi har ju fått förfrågan från den
Ultra Trail World Tour, har vi en diskussion om här då.
Som vi tar upp och står som ett del upp. Och det är ju, och
tittar vi på nästa år, nu har det ju liksom coronasammanhanget har ju stört våra planer lite grann, såklart. Och deras. Så vi tittar ju på
Men det roliga som du säger, vad är framtiden? Egentligen så vet vi ju knappt det själva. För att det som händer är att vi kan ju imorgon få för oss någonting, va? Så då kan vi faktiskt ändra på hela spelplanen, om vi vill det, va. För det är lite grann som triggar igång, så gör någonting nytt också.
Jag tror, därmed med det sagt, liksom, corona, det kan ju vara något jättebra, liksom. Det förändrar ju folks sätt att se på tävling och liksom hur man tävlar och vem man tävlar mot och allt.
Men det är lite för
så att det finns ju något spännande i det.
För liksom att lyckas driva sådana här projekt måste man kanske vara som man måste vara för att lyckas vinna en sån här tävling. Att du måste ha en målsättning, men du också, måste också vara beredd på att när som helst så kan du få en käftsmäll och du måste vara anpassningsbar.
Ja, absolut, hela tiden.
Käftsmällar har ju fått jättemånga. Men såklart,
det är ett fantastiskt team vi har också, måste jag säga. Ett jävla bra team har vi.
Precis, det är det man ska säga. Vi sitter här och pratar om det, men det är inte vi som gör det här. Det är ju hela teamet. Så
liksom, alltså, vi har ett core team på 15 pass, va? För detta yrkesofficerare från specialförband, och vi har ju också egen erfarenhet. Och sen har vi ytterligare 60 till.
Men herregud, sjukvårdspersonal, läkare, liksom, alltså, vår duktiga löpare.
Vår sjukvård, måste vi säga, alltså, den är ju världsklass. Alltså, vi har ju, under tävlingen så har vi bättre sjukvårdsberedskap här nästan än man har på Helsingborgs lasarett. Det är en riktig akutmottagning, måste jag säga. Det är på riktigt, alltså. Vi gör ju operationerna, för fan.
Kan man bara veta då om man mår dåligt.
Klipps av en blindtarm eller så.
Ja, precis.
Ni måste med det också.
Ni måste ju även berätta, säga någonting om den mystiska ryttaren som brukar dyka upp i tävlingssammanhang.
Ja, men det var Uffes idé.
Ja, men det, vadå?
Det var en genialisk
idé. Det är ju Kullamannen.
Genialisk, det är Kullamannen. Det är ju den gamla riddaren som levde på 1300-talet, va? Som har återuppstått. Och den är ju extremt stark. Det är ju nästan någonting som driver hela loppet. Folk och kriper för sig. Och det var ju Uffes idé som kom på detta. Vi ska ha en riddare, tyckte Uffe då. Va? Ja, men vad fan, vi kan inte ha en riddare. Jo, tyckte Uffe. En riddare på häst ska det vara. Det var nästan som hette han som komikern. Han som berättade om hur man firar påsken.
Ja, just.
Det är nästan samma
grej. Johan Glans.
Ja, Johan Glans. Ska vi med häst och så. Ja. Vad fan för. Och sen körde vi första året. Och så hittade vi då i Svensson då, en annan kille som hittade musiken då, va. Och det tillsammans då, va. Det var ju magiskt, va, helt plötsligt. Va. Och sen den riddaren är ju värd. Den är ju jätteviktig för oss. Va.
Ja, men riddaren är Kullamannen.
Det är Kullamannen. Han kommer ner från berget. Han kommer ner från berget och startar loppet här. Och sen försvinner bara.
Ska vi fråga om löpare? För jag tror man får mycket energi ur det där.
Ja, får man.
Alltså verkligen.
Det finns ju ingen annan lopp som har riddare som startar loppet. Ja. Sen är det som har försökt härma oss. Och de kör in Caroline och de kör Wildman och allt konstigt. Ja, skitsamma.
Och du var inne lite grann på att anpassa sig efter coronan och så. Det här golden segment-grejen är väl ett exempel på det, eller? En virtuell...
Ja, det där är ett intressant samtalsämne som vi kan prata ganska mycket om. Jag tror att jag märkte ju det här i början, att folk var väldigt nyfikna på de här virtuella loppen. Nu känner jag att det har svalnat lite.
Ja, det är iskallt.
Det känns nästan iskallt. Och det här är ju ett sätt, på andra sidan.
Tänk dig själv att springa Himmelhav i helvete runt huset hemma.
Ja. Men det här, vi ser ju
alltså. Jag tror inte man är klok för fan. Frun står och spelar vatten på oss här.
Vindmaskin.
Ja, vindmaskin. Snömaskin.
Precis, dukar upp restaurang.
Och här har jag gjort ett lerpöl här. Jag kan springa igenom också.
Så Björn, nu är det bara 4 timmar kvar.
Ja. Nej, men så här. Golden segment är ett fantastiskt bra sätt att träna på för Kullamannen. Jättekul att göra det tillsammans.
Men det är inte direkt virtuellt, för det går ju här faktiskt i tävlingsträngen. Det går
ju. Ja, men just det, precis. Ja, precis. Exakt, det är virtuellt alltså, på så vis att du drar hit när du vill och så vidare. Men du laddar ner.
Det är inte som springa på åkern hemma. Va, utan
nej, precis. Du laddar ner GPS-koordinater och så vidare. Så blir du ledsagad längst.
Exakt.
Och så de som får den snabbaste tiden får en golden ticket.
Just det. Och då kan de då få de chansen att mäta sig med de bästa i världen.
Just det.
På Azorerna.
Okej.
Oktober då. Ja, men det är superhäftigt. Det är ju 4 dagar tror jag. Ja.
Så
det är
komma sist.
Ja. Men sitter ni på det enda golden segment i Sverige?
Nej. Nej, det är inte så att Fjällmaren hade väl en på 27K, va?
Ja. Så man har delat ut 2 stycken. Ja.
Precis, Tove och Petter, va?
Ja. Mm. Ja, exakt. Så det är kul. Mm. Det är fantastiska löpare. Mm. Så att det är ju, de är ju väl värda att åka dit. Så det ska bli väldigt intressant att se.
Ja, vi har ju 2 raketer som har varit sprungit. Ja. Det är Sörman och Sebastian Ljungdahl.
Ja. Och Ljungdahl är väl snabbast så här långt.
Sörman satt ju rekord här för inte så länge sedan på FKT. Ja. Så han kan nog prestera också.
Ja, gud ja. Och jag tror det är vitsen med det. Så här, man ska nu testa. Man ska träna lite. Känna av banan först en gång om man är i raket. Så man vet liksom hur man ska orientera och man vet var stigarna går och var man ska vända och svänga och sådär. Liksom. Och sen ska man göra ett rekordförsök. Nu så här, kanske inte nu när det är, nu är det ganska mycket folk fortfarande på berget.
Så ja, de kommer köra i september, säger de sen.
September tror jag då kommer raketerna ner.
Tidigt,
så det kommer bli himla kul. Och det blir en fantastisk uppladdning för Kullamannen också.
Men de är ganska luriga, för de vill inte gärna berätta när de springer. Va? De åker ner och springer tysta. Va? Och sen har de ju ofta 2-3 olika Strava-account. Va? Så de vill inte avslöja sin riktning.
Sen är det jättemånga som springer som inte vill ladda upp sina tider heller.
Ja. Ja,
vilket är dumt, för vi låter ut en massa roliga priser och sånt också till folk. Va? Så att, det borde de verkligen göra, så vi slår ett slag för det.
Status för Kullamannen 2020 då? Post-corona.
Post-corona, ja, vi är hoppfulla fortfarande. Vi har augusti, september, oktober. Det är 3 månader kvar. Alla siffror i corona-pandemins tid pekar ju neråt i Sverige. Det ser ju hoppfullt ut. Ja, vi hoppas ju att man ska få upp antalet På event i alla fall 500. Då kan vi nog klara det. 50 är ju väldigt invecklat.
Men... Ja, men just för att vi är utomhus och det sker ju en diskussion parallellt här. Jag menar, det som åker till Ullared liksom. Och det är 3000 personer inomhus som står packade som sillar. Då kan man ju ifrågasätta de där reglerna lite grann.
Eller på Kullaberg här, 3000 människor som går ner till Nimes varje dag, va? Och 10-20 000 kommer hit varje dag. Va? Ja. Sen ska jag inte nå att löpa och springa med flera kilometer mellan dem. Det är löjligt. Nej, något har gått fel där, va? Det tycker vi. Så att vi men vi ska följa utvecklingen nu, vad som sker i Fjällmaran, vi ska följa utvecklingen som Sundsvalls Trail, Lidingelopp och mera. Ja. Jag tror faktiskt att, jag hoppas att det kommer att bli förändringar nu redan i augusti.
Så ja, alla som lyssnar som har hoppet uppe så.
Absolut, vi kör på 100%. Ja. Vi tror på detta.
Och sen kommer jag tillbe Kullamannen.
Ja, vi ska göra den sista utvägen. Ja.
Och det är ju precis som vi inledde det här avsnittet, att fyren är ju en symbol för hopp.
Exakt.
Och ser man fyren så vet man att räddningen är nära.
Det finns hopp, så är det. Man vet ju att man har 3 kilometer till mål och kan bryta.
Ja.
Äntligen.
Jag ser ljuset. Tack för kaffet. Och tack för fantastiskt guidning av Kullavan.
Ja, det var kul då.
Jättekul att ha dig här, Magnus. Mm. Tacksamma för att du kom förbi och hälsa på oss i vår favoritberg.
Sen är det ju så här, vi har ju en överraskning också nu, för att du verkligen ska få full valuta nu, så ska du få en golden ticket här till Kullamannen 100 miles. Så ska du få känna smärtan på riktigt. The real thing.
Och där klipper vi. Även tack så otroligt mycket.
Ja, okej.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.